Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
All right, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avkastpodd. Lite senare än vanligt, men alltid här. Och som en bonus då bjuder vi på inte mindre än 5 personers närvaro, i alla fall i början. Jag, Emil Sjölin, är här. Charlie Sjöstrand är här. Josef Pujol är här. Emil Berggren, som nu har börjat smyga sig tillbaks allt mer i podden. Eventuellt en comeback på gång. Och Christian Albinsson, som inleder den här podden med följande fråga.
Hur gick det för Kagans buss? Vet du det?
Du tänker på EM. Resorna från
Resan.
Araslöv och diverse orter.
Ja, jag kommer tänka på honom häromdagen. Mm. Vet vi hur det gick? Hade vi någon som var med? Och var någon av er med?
Nej, jag var inte med. Jag stod i vägrenen och höll upp tummen, men den stannade inte.
Du har inte betalat.
Nej, det var väl det.
Nej, det var inget riktigt replikskifte på första frågan.
Nej, jag tänker att det är lite din puck, va? Var det inte du som hade kontakten med Kagan?
Jo, jag ska ringa Kagan.
Mm. Gör det, så då kan vi ju hålla lyssnarna på lite halster.
Det är Patreon-intervju.
Ja.
3 minuter.
Ja, jag ska fan göra en intervju med Kagan. Nej, men man vill ju veta hur det kändes i bussen och vad de gjorde och var de stannade någonstans och vad de käkade och vilken rasta.
Det vill
kanske
man
rasta Brunstorp.
Det vill man sannoliken göra. Då tar jag ansvar för fråga 2 och då ställer jag den till Emil Berggren. När du blev sportchef så sa du så här: ja, men det här blir lite kul med en ny grej, det blir lite svårt. Kanske måste jag lära mig Excel, men annars ska det nog flyga. Nu när det har gått ett drygt halvår in i jobbet, hur är det att vara sportchef?
Det är kul. Det är ibland väldigt mycket att göra. Just nu är det, och kanske inte just nu, men de här dagarna, de här veckorna. Efter nyår har det varit väldigt intensivt faktiskt. Man måste alltid vara beredd också. Mycket grejer på uppstuds. Ett e-mail kan slinka in som gör att då måste jag avsätta 2-3 timmar direkt nästan eller ibland.
Ja, vi som följer dig på nära håll ser ju att du jobbar liksom kvällar och nätter och sitter på alla möjliga konstiga tider. Men vad fan är det du gör egentligen? Är det liksom köpa och sälja spelare? Är det det som är grejen?
Nej.
Det är det som du kan vara med nu, för fönstret är stängt så nu har du alltid i världen. Visst är det så?
Fast då planerar man ju till nästa år. Och där fönstret är öppet. Nej, men det är väl allting från att vi har en akademi som ska skötas och där ska vi ha ledare till nästa år. Vi har nästan 20 ledare i akademin som ska tillsättas, ska diskuteras med och snackas med. Och vissa får inte vara kvar och då ska vi scouta in nya.
Sen har vi vårt gymnasium. Ja. Vad är skillnaden på en akademi och en vanlig ungdomsverksamhet?
Huvudledarna i vår akademi har ersättningar. Nu kan jag inte svara på om exakt, jo det kan jag faktiskt, men exakt alla tror jag inte har ersättningar. Det är lite beroende på vilken roll man har, men jag tror vi har över 10 anställda. Inte, vi snackar inga jättepengar, så absolut inte. Men vi har månadsersättning till säkert 8 ledare i våra ungdomskullar. Junior och A-flick, A-pojk. Så att det är väl egentligen, och sen är det väldigt bra förutsättningar. De tränar efter varandra så att vi får en tydlig tråd. Ledarna kan kolla träningar, kan diskutera. Man får lite mer kläder än vad man fått tidigare. Lite mer saker subventionerade helt enkelt.
Hjälper det då att ni har en ny och fin arena att träna i?
Det är väldigt bra med 2 nya hallar. Vi hade ju vuxit ur Partille. Vi var ju i Angered och träna och in i stan, Lisebergshallen ibland. Så att 2 nya hallar var en succé.
Är det någonting som du, sen du har kommit in i Sävehofs organisation, någon så här större förändring som du har gjort, eller vad man ska säga, som där du har sett ut någon potential att utveckla eller utveckla, men att förändra?
Ja, det största som jag tror, om man ska, jag vet inte, vi håller på med ett litet pilotprojekt som är mitt initiativ, där vi faktiskt har och antagligen kommer tillämpa en, jag ska inte säga utbildad terapeut, men vi ska i uppstarten i akademin så kommer vi ha teambuilding, kurser, samarbetsövningar, alltså mental träning. Den gamla klyschan att man tränar liksom 95% av kroppen när man glömmer huvudet. Den har jag anammat lite. Det är väldigt viktigt för till exempel 15-16-åringar som flyttar från, om vi ska hårdra det, Gällivare, och så flyttar de ner till Göteborg och bo hemma och ska fixa allt med vad det kan innebära. Sen går det också från att träna 3 gånger i veckan till att träna 3 gånger i gymnasiet och så 3-4 gånger med ditt lag. Så att det är väldigt mycket som händer i en omställning, och då är det ganska bra om vi har resurser i klubben som kan snappa upp de här människorna som ibland tycker det är lite tufft eller har lite problem.
Snyggt. En annan grej som jag tänkt på är ju, jag vet inte hur mycket det är en sportchefs roll att gå in när det stormar, för det har ju stormat lite kring Sävehof, och framförallt då kanske kring Kristoffer Brännberg som ju nu är avstängd 4 matcher och sådär. Hur ser ditt ansvar ut i det och liksom Sävehofs?
Så det första med det här nya regelverket att man kunde använda, nytt för i år var att vilka sorters kameror som helst går att användas. Det var inga officiella kameror. Det kan vara någon med liksom någon kamera på läktaren som sitter och filmar, eller klubbarnas egna kameror som kunde lämnas in som material via en anmälning. Och sen det här då att kommittén själva kan göra anmälningar utan att, eller utredningar utan att någon tredjepart anmäler. Så det första vi fick göra var ju att vi visste ju att domarna har ett extra öga på Brännberg, med rätta då kanske man ska säga, ja, speciellt i såna här tider. Och då blir det ju lite så att jag tog ett snack med honom och sa att det är väldigt viktigt för oss att du håller dig på banan. Du är en av de bästa linjerna i det här laget, och om du inte håller dig på banan så är det meningslöst att du ens är med i stort sett. Så fram till december så hade vi egentligen ett fläckfritt. Det var inte ett rött kort, väldigt få utvisningar, oerhört disciplinerat. Sen har han väl, det är väl en kombination av olika saker kanske, tuffare matcher, tuffare spelschema, tröttare, lite sämre beslut helt enkelt. Så har det ju hänt lite mer så att säga, och då har vi återigen haft ganska många, vi har haft 2-3 samtal, alla som jag upplever ganska bra faktiskt, där vi från föreningens håll varit väldigt tydliga med att nej, du ska hålla dig på banan och vi accepterar inte att du gör fula grejer. Så att vi har varit väldigt tydliga med det, och sen nu kom det ju en avstängning här nu, första avstängningen på grund av såna här smällar. Jag tror väl inte någon har missat den, speciellt inte Emil som är halvbördig. Nej, men så han är avstängd nu. 10 dagar, jag tror det står i riksmedia, så det har väl ingen missat.
Nej, det där är intressant tycker jag att höra, för jag tror att gemene man och även jag hade känslan av att sådana där grejer, typ disciplin och sådär, lämnas ganska mycket upp till spelarna själva att avgöra, och kanske till tränaren då. Men det är ju kul att höra det arbetet bakom. En sista fråga, man har ju lite så här disciplingrejer, typ böter på om man kommer sent och sånt. Har ni sådana grejer på avstängningar och röda kort och sånt också?
Nej, det vi har är att om han skulle få ekonomisk alltså straff, så betalar han det själv. Det vet jag att vissa andra klubbar, hockey och så, och lite annat, ibland går in och betalar delar eller hela och sådär. Det vet han om. Att få han en bot så är det han som betalar. Vi kommer inte gå in och stötta upp han i det. Men däremot så det är väldigt svårt rent juridiskt att kunna bara, ja, nu har du fått ett rött eller blått kort här. Vi stänger av dig. Eller du får ingen lön. Alltså det finns inte så stora utrymmen för sånt, så att säga. Så där vi får göra är att ha samtal och försöka liksom få Kristoffer i det här fallet att förstå allvaret. Alltså nu kommer det också ett slutspel, och minsta lilla grej här så gör han en liknande grej, då får han garanterat mer än 10 dagar. Så att vi har kontinuerliga snack med honom.
Vad säger kamraterna i laget då?
Ja, där är inte jag. Jag sitter inte med i omklädningsrummet så mycket, men...
Men du vet ju.
Nej, faktiskt inte. Den här... hade jag vetat så hade jag nog kunnat sagt det. Men jag är övertygad om att... När han fick ju ett blått kort mot... var det Lugi hemma? Eller om det var Ystad hemma var det nog. Ja, det var det. Där han på vägen ut, han fick han en tvåa för snack, och så var han inte nöjd med det, för domarna var faktiskt, i min mening, hade de väl inte helt, de utgick från att han sa någonting elakt, vilket han säger att han inte gjorde. Så tog de en tvåa för det, och sen fick han en tvåa för protest, vilket gjorde att han fick rött kort. Oerhört klantigt, och det var ett ganska viktigt skede i matchen. Då vet jag ju att killarna blev lite irriterade, för att när man riskerar att förlora en match på grund av dumma tilltag eller osportliga saker, så vet jag att killarna blev irriterade. Men i övrigt har jag inte hört någonting.
Den andra grejen som Sävehof har liksom blivit rikskända för i år är ju skadeläget. Dels så har ni ju en ganska tunn trupp från början, men sen så har ni ju haft väldigt massa skador på nyckelspelare. Nu börjar slutspelet närma sig, då ställer jag frågan till dig, hur ser skadeläget ut nu? Är det på väg att ordna upp sig eller?
Så är det absolut. Vi har väl, ja, just nu när vi pratar, Bagisim som är borta. Erik Westergren har vi också skadad, men han är en ung linje som har varit skadad i nästan 2 år. Så han är nog ingen som folk pratar ihjäl sig om när vi pratar om skador. Men Gisim är väl i stort sett 100%. Det har väl heller ingen missat att han har haft många hjärnskakningar på kort tid. Han kommer vi ta det väldigt lugnt med. Han ska känna sig 100% redo när han är tillbaka.
Snyggt, sportchefen. Jag ska ju vara transparent med att anledningen till att vi kommer ut lite sent den här veckan är att jag har varit på semester. Det gör att jag också varit ganska frikopplad från hela handbollsscenen. Det vet jag att inte ni har varit. Och en nyhet som har nått mig och... sådär bara av att scrolla lite Twitter är ju att Kristianstad har mött och vunnit mot Alingsås, och jag vet att du Charlie kommenterade matchen. Kan inte du säga hur är styrkeförhållanden mellan Kristianstad och Alingsås nu?
Ja, men nu ja, de vann ju igår Kristianstad och gjorde det ganska enkelt, så att det är väl lätt att säga att styrkeförhållandet har svängt lite där, att Kristianstad har ett litet övertag nu. Alingsås som sin vana trogen brukar ha en liten sån här dipp på vårkanten. Och den kanske vi har... ja, det känns som att de är inne lite i den. Spelade kryss mot Sävehof hemma. Skulle i mina ögon förlorat den matchen. Torskade ju mot IFK Skövde hemma och hade egentligen ingen chans igår mot Kristianstad. Så de är ju inte inne i sin allra bästa period just nu, Alingsås. Så att, men vi vet ju också att de brukar ju repa sig när det väl drar ihop sig. Så att, Men just nu, ett nedslag, så tycker jag att Kristianstad ser lite vassare och hetare ut faktiskt.
Nu såg inte jag hela matchen, men det gör ju en enorm skillnad för IFK att Ola Förr är tillbaka. Och det är ju alltså att han är tillbaka och förhoppningsvis kan vara frisk under slutspelet och träna på sådär. Gör ju, ja, det höjer ju Kristianstad x antal snäpp.
Ja, det är ju en annan nivå på den spelaren än vad de har på 9 meter övrigt i handbollsligan överhuvudtaget, tycker jag. Det ser ut som igår, eller?
Ja, ja, det nästa nivå. Nej, jo, absolut. Alltså det är, nu har inte han sin allra bästa säsong i ryggen, men jag håller med dig. Det är, de behöver honom för att det överhuvudtaget ska vara rimligt att snacka om att de ska ta SM-guld i år. Alltså han är så viktig. Han är, som du säger, han har en nivå, en högsta nivå som är snäppet över de flesta andra i hela serien. Det är ett par stycken som är uppe på den nivån liksom. Men också så här, ledaregenskaper, kaptensbinden. Också att man ser på övriga laget, tycker jag, när han är med, att det är en annan trygghet. Så att liksom han
ja, men, och också bara sätt... så här, ja, och också bara så här breddmässigt. Alltså, ja, att de saknar ju har ju behov för alla gubbar som ja. Som har två ben och två armar, tänkte jag säga, men liksom nästan, alltså de behöver ju alla sina spelare friska, och han är ju en individuell skicklig spelare som kan ta stort ansvar från typ Teitur och Henningsson, som det annars landar på väldigt mycket liksom.
Ja, jag ser det absolut. Sen på andra sidan då får man ju säga att Alingsås inte riktigt Alingsås utan Fredrik Thern. Och det märks ganska tydligt när han inte är med. Att Fransén och Barud har inte hittat det samarbetet som Thern har hittat med båda de två. Igår var det väldigt svajigt också. Ja, det gick inte riktigt att känna igen Alingsås. Så på så sätt tycker jag inte det var en helt rättvisande match heller. Alltså det var väldiga luckor. Jag vet inte hur många lägen som linjespelarna Kristianstad fick in och bara slå bakom tvåorna. Det var ingen som helst täckning där. Och, ja, sen kan man ju tycka, och så har du målvakterna på det som, med tanke på att många av de här linjelägena var nästan utsida två och de vänder ut mot ettan och gör mål på i princip alla lägen. Alltså Niklas Kraft tror jag hade, jag tror inte han hade en enda räddning på ungefär 20 minuters speltid eller något sånt där. Och Skagling, ja, lite bättre. Men, så att det var ju inte Alingsås bästa match ska vi säga heller, men den där tryggheten som Ola för bidrar med till Kristianstad, den tycker jag är väldigt tydlig att Fredrik Thern gör till försvarsspelet i Alingsås, att alla andra lite grann släpper ner axlarna och lugnar ner sig och känner att okej, vi har koll på det här, och det saknades lite liksom.
Har vi någon tidsuppfattning på Therns skada?
Nej, ja, han var avstängd igår.
Jaha.
Så att, det var därför. Han fick 3-2 minuters utvisningar mot Skövde. Så det var därför han inte var med. Så han ska vara frisk.
All right.
Jag har en fråga. Det som, när jag satt i soffan, när jag rätade upp mig i den samma extra mycket, det var under paus när ni intervjuade Jesper Larsson. Jag tyckte det brände till där. Det var spännande. Det var lite, ja, men ni tyckte lite olika, och ni du och Putte vågade ställa lite kritiska frågor. Det enda som jag kände var väl att det var alldeles för kort. Man hade velat ha en dubbelt eller tredubbelt så lång intervju. Men berätta hur du uppfattade det.
Ska vi bara addera att det är Jesper Larsson, alltså sportchefen i ja. IFK Kristianstad?
Just det.
Ja, precis. Jo, men det håller helt med dig. Det är det största som jag, alltså problemet som jag ser är att det är alldeles för ont om tid. Det går liksom tyvärr inte att, det går inte att göra något åt det. För att alla de här sakerna, alltså det är inte heller så att man, ja men fan, vi stryker det här segmentet med och titta till tabell eller kolla på höjdpunkter. För det hade inte hjälpt, för allting liksom i sådana här sammanhang styrs av reklamspottar och hur många breaks man har, så att säga. Så att liksom, vi kan aldrig få till en längre sammanhållande period än 4 minuter, 4,5 som det här var. Vi hade ju gärna behövt 10. Dels för att vi skulle kunna vara lite tydligare kanske i vår, och följa upp våra frågor. Också för att han skulle få lite mer tid att utveckla sina svar. Med det sagt så upplevde jag intervjun mycket stressigare i realtid när vi stod där och vi har liksom hela tiden klockan i öronen och vi ska försöka få in vår frågeställning som vi har bearbetat och sådär. Då kände jag att intervjun blev sämre än vad vi hade trott. Sen i efterhand så har jag sett den när jag kom hem sent igår. Och då tycker jag ändå att den var mycket bättre tycker jag än vad jag upplevde där och då. Men du har ju helt rätt att tro fan att vi skulle... Ja, både ämnet och ja, hela intervjusituationen för honom och för oss hade ju varit bättre om den var dubbelt så lång liksom.
Men berätta för mig... Jesper fortsatte ju prata liksom, alltså, när putte jag avan, som jag precis. Vet också, som jag jobbar lite med det, att man får göra, att nu är det en sekund kvar till reklamen och då finns det liksom inget att be för. Men då fortsatte ju Jesper prata och då blir man ju som tittar jävligt sugen på att höra resonemanget fortsätta.
Ja, och vi också. Alltså det är lite speciellt med, för nu har inte jag pratat med Jesper efter det här och jag är, alltså, känner Jesper, får jag ändå säga att jag gör. Vi är liksom bekanta och ja, vi är inga främlingar för varandra.
Ni har väl spelat ihop?
Ja, han var med och tränade lite grann. Han hade lagt skorna på hyllan när jag var där. Men han var ju absolut delaktig runt klubben. Liksom. Så att jag känner ju Jesper. Och han var rätt förbannad efter matchen. Liksom, på mig vet jag inte. Men han sa att han var rätt besviken och tyckte att vi var piss. Typ. Och jag blev ganska förvånad. För jag tyckte inte att det gick så illa till. Men då blir man alltid så här när han... Ja, men han uttryckte det att liksom, fan, det här var inte bra. Och då skulle jag in i studion och köra eftersnacket. Så då sa jag, Jeppe, fan, jag måste in, men vi kan ta det här efter matchen. Och han bara, nej, det vill jag inte. Liksom. Så gick han och så fick jag inte chansen att snacka med honom. Det borde jag ju egentligen göra innan jag står här och pratar om det. Så borde jag ju prata med honom, men då blev jag ju så här med en gång, oh fan, var det så jävla dåligt? Och så blir man liksom, okej, okay, vad var vi orättvisa här nu? Var vi för hårda? Ställde vi dåliga frågor? Och så liksom så blev det att det enda malde i huvudet på en och man hade lite så här dåligt samvete och kände, alltså, fan, satte vi honom på pottkanten här nu liksom? Men jag hann ge honom en heads up innan matchen började att det var... Att vi skulle prata om nyförvärv och värvning i alla fall. Så det var inte... Han hade ändå 45 minuter på sig att liksom processa det. Att han visste vad han kom till. Sen hade han ju inte alla frågorna som vi skulle ställa framför sig. Men
vad var det kan man frågor? Inte göra. Det kan man,
nej,
inte göra.
Kan man ju inte
men
göra.
Vad var det för frågor ni ställde som uppfattade som för aggressiva?
Nej, det är det jag inte riktigt... Jag får inte riktigt grepp om det för att...
Ja, men det började med så här. Jag kan ju säga som kommer utifrån. Att, för det började med att ni då började nämna dem då nyförvärven för i år framförallt som då kanske inte har lyckats så bra. Jabala, Osvik och Bilkefeldt då framförallt. Och då redan där så det första han säger är ju oj, det lät som lite förtäckt kritik.
Ja, precis.
Så redan där var det ju lite sådär defensivt så att säga. Även om det var ju ganska roligt för det var ju ganska direkt kritik tyckte jag. Men liksom, och sen så då så vart det ju att, och det var ju det som var att, jag vet inte hur länge ni är på, 3-4 minuter, men att de första, i alla fall 2-3 då, eller första 70% var ju mest att han liksom försvarade sig och att liksom, nej men vadå, de behöver tid och det ena med det andra och Albin Lagergren, så ni då vände som ett positivt exempel, eller en bra värvning tidigare då, att han behövde tid också och det ena med det andra liksom. Så att, och det var det jag reagerade på, att han inte riktigt komma till någonting,
nej,
konkret liksom, där man faktiskt får svar på några frågor utöver att ni fick säga,
ja,
alltså, att det inte har gått så bra med de senaste värvningarna liksom.
Nej, och det är klart att det är hans situation, så är väl det inte så jävla roligt att så här, få den då eller liksom, att nu får han ställa sig här och så är vi liksom tjäna innan och den är så här, ah, försvara det här. Alltså det är förmodligen som du säger, förmodligen så var det den känslan han hade,
ja,
under den här intervjun. Men det sagt, så när jag själv tittar på den här intervjun så tycker jag inte att vi är så hårda, utan det är väldigt, jag tycker vi är ganska svepande så det här att den allmänna uppfattningen, känslan är lite så här, hur ser du på det? Och så får han förklara. Och det man ska, det jag tycker också är att han, jag tycker han svarar väldigt bra. För jag kan också förstå om han har blivit förbannad att han står där och inte får ur sig något vettigt. Och han framstår som att han inte har något svar. Men jag tycker tvärtom att han, han svarar väldigt bra. Det som du nämner själv är Josef. Att ja, men fan, ni får komma ihåg Albin Lagergren. Han satt på bänken i 2 år. Det var inte så att han var någon världsspelare när han kom. Alltså, ja, men fan, jättebra poäng. Det tror jag väldigt många som väcker de här frågorna och tycker att vad fan, det är inte samma som förr. De glömmer av det, att det tog tid för alla de här spelarna. Och då är det ju jättebra för honom att han får flika in det. Det som jag känner att jag inte hann med och förtydliga. Där kom den. Sörplen. den traditionsenliga. Ja. Men det som jag känner att jag inte hann med och förtydliga. Som jag upplevde att han då lite grann missuppfattade. Det var att min uppfattning är inte att innan så värvade ni superstjärnor som levererade direkt. Att jag upplevde att han gick in i den försvarställningen, utan min take är ju precis tvärtom. Att innan så hittade Kristianstad alltid de här guldkornen, de oslipade diamanterna som Christian Björnsen, Christian O'Sullivan, Albin Lagergren, alltså ja. Sådär.
Och Stig Tore och Arnar.
Och så visst, fyra år eller fem år i Albins fall. Så när de lämnar sen, Tim Sörensen, ta vem du vill. Då var de nästan liksom så här, fan vad bra de är. Nu går de till en toppklubb i Europa. Mm. Och nu så är det istället så här.
30-åriga Birkefelt och 30-åriga Jabala.
Exakt.
Eller 30 plus.
Ja, och 37-årig Fredrik Petersen. Och då är det också så här. Det är ju ganska stor skillnad i den värvningsprocessen. Och jag menar, det är inte bara att de har hittat de här guldkornen, men även de spelarna de har värvat innan som är rutinerade. Jonathan Stenbecken när han kom tillbaka från Tyskland. Rickard Harnisch som var etablerad redan. Det tog inte heller 8 månader för dem.
Nej, en inflikar jag också så att det jag ser som den stora skillnaden också är ju att Kristianstad gav de här nya spelarna tid då. Medan nu då, ta då Jabala som exempel. När det då inte flög, okej, då gör vi oss av med honom. Och det kan ju inte du säga i tv i och med att det är obekräftade uppgifter. Men samma sak, de har ju försökt att få bort Birkefelt då. Och att den där då tiden som han då pekar på att det tar att få in de här spelarna, den har de ju själva tagit bort från de här alternativen. Och samma sak då kanske till viss del Kanejas och Emil Hansson liksom.
Det är svårt, för det vet man ju inte. Alltså det kan ju lika gärna vara att, jag har ingen aning, det kan ju vara att Kanejas inte är beredd att sitta, eller Emil Hansson för den delen, att han gick till Kristianstad och trodde att nu skulle han det flyga direkt, och så har han fått sitta ganska mycket att han inte är beredd att sitta på bänken i 2 år som Albin Lagergren, och då är det han som vill bort. Så kan det ju också vara, vi har ingen aning.
Det men då ska ju han få svara.
Ja, precis. Återigen, vi skulle haft mer tid, för det kändes som att vissa av de frågorna vi ställde, vi ville få in frågor, och så kanske han tolkar det på fel sätt, och så och blir det så här, okej, nu måste vi fråga hur värvningsprocessen ser ut. Vem är det som bestämmer? Och så då kanske han känner, nu försöker vi sätta dit honom för att han ska erkänna att det är jag som har värvat Jabala. Det är ju inte alls det handlar om, utan jag ser att min uppfattning är att det är lite annorlunda. Innan så var det många råämnen, det tog tid, men i slutändan så utvecklades de som fasen och så blev de fullfjädrade i Kristianstad. Nu är det en del 30-åringar, en del etablerade spelare, och det flyger inte vare sig efter en och en halv säsong eller efter en halv säsong eller och sådär. Och hur han liksom ger honom tid att faktiskt förklara hur han ser på det, och han hade säkert kunnat så här, jag är säker på att han hade kunnat svara jävligt bra på det också. Så att återigen, det är jävligt synd att du fick lite tid. Jag tror att mycket, jag tror det är så jävla dumt att jag lägger ord i hans mun, för det är bara onödigt, men jag kan inte. Det måste ju vara att han kände sig lite påhoppad, utsatt här.
Bra. Pausvissla.
Det måste vara något sånt. För som sagt, när jag ser intervjun i efterhand så blev jag jävligt överraskad över att han reagerade så starkt. För vi ställer inga vare sig felaktiga eller dumma frågor, och jag tycker att han svarar väldigt bra. Så att,
Men Charlie, jag tror att det var ju väldigt tydligt att det blev taggarna utåt lite grann redan från första frågan från Puttes sida. Jag tycker att ni ställde ni gjorde ett journalistiskt arbete som var intressant för oss att se som tittare. Och det är ju ett uppdrag, och det är ju, tycker jag att ni ska göra mer, för att det är då det händer saker, tycker jag. Inte det här hejaklax-tvn tycker jag är väldigt ointressant. Men det här blir väldigt bra. Men som du säger, det är ju givetvis så att Jesper skulle vilja ha haft mer tid, och eftersom han fortsätter prata när puttar av, att så är det ju det. Och det är han besviken över, det hade jag också varit.
Ja.
Men det är inte era frågor, tror jag inte han är besviken eller tycker det är konstigt.
Jag vet faktiskt inte. Som sagt, jag har inte pratat med honom. Men både jag och Putte, alltså, efteråt, så sa vi ju det. Alltså, fan, om vi, att det känns nästan meningslöst att liksom ta ett sånt här intressant ämne när vi ändå inte kan göra mer med det. Alltså i fortsättningen så får vi ju så här, antingen så får vi bara välja en enda fråga och så bara får han svara på den, och så får vi hålla oss till det, eller så får vi ta liksom, ja, för det här,
men
det här han skulle varit med i podden här.
Jag tänkte precis säga det, ett alternativ då till er hade väl kanske kunnat varit att göra den efter sändningen och sen då typ lägga upp den på webben. Ja. Där man kan göra lite så här typ 8-10 minuters grejer.
Absolut.
Det finns lite mer frihet. Eller så är det ju, precis som du säger, eller så är det ju podden där det skulle få vara. Liksom.
Eller ja, eller kanske. Fimpa några veckor gamla matchbilder. Alltså, vad fan,
men, så
gå
det
över reklamen. Men gå över, fortsätt på C-more när det inte är reklam. Och så, eller?
Mm. Ja, det...
Jag vet ju också hur styrt det är av redaktörerna, så jag ska inte säga att det är... Så är det ju.
Det vet inte jag, så jag tycker att ni fan ska skärpa till det, så du gör ordentligt.
Nej, jag är fortfarande grön på det.
Men det, jag tycker i alla fall, jag tycker i alla fall att det är en fråga värd att lyfta. Alltså om det är indirekt kritik eller om det är liksom att man gör ett journalistiskt arbete och vill ta reda på en fråga, så har man en förening som har vunnit serien 5 år i rad och nu ligger 3, då måste man ju, det är ju superintressant att veta då, vad är det som är annorlunda nu, vad är det? Och så, precis som du säger Charlie, det är uppenbart att de värvar en annan typ av spelare nu, och jag tror ju att det är ett strategiskt beslut, och säkert ett strategiskt beslut taget på ganska bra grunder, men det verkar ju inte flyga nu, så att då vill man ju gräva i det tycker jag är fullständigt naturligt, och framförallt med en förening som har den självbilden och den liksom utstrålningen utåt, att vi är Sveriges häftigaste förening, vi ska liksom vinna guld alltid. Det är ju ascoolt, men då måste man ju också vara beredd på att förklara vad det är som gör att man inte är den tydliga nummer ett den här säsongen än så länge.
Ska jag också säga det, att det är ju väldigt lätt att ha en tydlig värvningsstrategi när man är högst upp på näringskedjan, så att säga. Alltså det, och det är ju såklart Kristianstad med svenska måttmätt, men med europeiska måttmätt så är de inte det. Så att till exempel att hitta en hög nia som typ Stig Tore Moen och Albin Lagergren, det är ju också lite begränsat till vilket typ av utbud finns det inom vår räckhåll. Och där kan man ju säga att just kring hög nia i år, när de då inom situationstecken tvingades att värva Birkefelt, så har det ju inte varit så många andra där man känner att okej, fan, där som då Kristianstad eventuellt aktivt har valt ifrån, att där missade de någonting eller där missade de någonting. Så att det är inte alltid heller så där.
Du har helt rätt. Men det är precis det här som, alltså, hade det funnits mer tid, eller han hade vi liksom ett lite vad fan ska jag säga, avslappnat forum, eller om vi hade fått, ja, jag återkommer till det, längre tid, så hade ju, det här har ju varit ett svar som han säkert hade kunnat komma med också.
Ja.
För det är ju liksom, det är det som är skillnaden mellan, som du säger, den första initiala tanken, lite grann det som vi, det är ju lite vår plikt att ställa frågorna som folk undrar över, och som så här, och vi inom citationstecken undrar över, hur kommer det sig att ni inte hittar några Albin Lagergren eller Stig Tore längre? Då, han har ju svaret, ja, men fan, det är inte så ofta man gör det, och vi, jag menar, nu var det inte, det fanns inte jättemånga höger i lediga, och vi var tvungna att göra så här. Ja, fan, det har, ja, bra poäng. Eller liksom, varför kommer du säga att det inte flyger? Nej, men för att de är inte beredda att sitta 2 år på bänken kanske, eller något sånt där. Okej, ja, men fan, bra svar. Då har vi ju svaret för folk som sitter och undrar det här också. Hur kommer du säga att de inte värvar så här länge? Nej, för att nu värvar kanske... Ja, jag vet inte. Norska spelare, hur många norska spelare går ens till svenska ligan längre?
Precis. Och det är också så här att ta typ, inte vet jag, Magnus Röd som för några, alltså spelade i ett mittenlag i norska ligan.
Ja, 2014 han nu, hade han gått till Kristianstad kanske.
Precis. För nu går han som 19-åring tror jag. Typ direkt till Flensburg istället. Och där, alltså, om det nu inte finns någon annan högernia i Norge eller Island bakom då som är Kristianstad bra nog liksom, då måste de ju ta då typ Birkefelt.
Mm.
Måste nu, alltså han har ju spelat tio år i danska ligan.
Jag fattar. Mässingen, men, det var det jag var inne på. Alltså, jag tror säkert att det finns goda grunder till besluten. Ja. Liksom i botten, men det är ju intressant att försöka ta reda på det. Och ja, fortsätt gräva det där Charlie. Om det bara blir 4 minuter i taget så kommer ni ju i alla fall fram till finalen ha hunnit reda ut det.
Ja, vi har ju lite, vi har en bulletin här för övrigt. Jag byter ämne.
Mm, berätta.
Ja, men Josef kan ju få äran. Det var ju han som, han var ju först med det så att säga.
Ja,
P4 Skaraborg var först.
Ja, jo, det är sant.
Jag zonade ut lite och kollade Twitter medan någon pratade, kommer inte ihåg vem det var.
Trevligt gjort.
Och då såg jag att P4 Skaraborg påstår att Henrik Signell är klar som tränare för IFK Skövde från och med nästa år.
Och då växlar han alltså spår från damtränare och landslagsuppdrag till herrtränare då helt plötsligt. Är det så vi ska läsa det?
Ja, eller jag tror faktiskt att han fortsätter som tränare.
Nej.
Hans kontrakt som damförbundskapten går ju ut efter OS i sommar. Så det blir väl ett fint brott där då, tänker jag. Om han inte signar nytt där, men det verkar ju otroligt.
Vem tar över då som damförbundskapten? För det måste ju komma ut relativt snart då. Kom nu den här nyheten.
Jubomir Vranjes. Han ska ha 4 landslag.
Ja, nej, men det är ju faktiskt, det är ju väldigt spännande med Signell till IFK Skövde.
Mm. Skövde har ju verkligen tagit en resa de senaste åren. Ekonomiskt, kvalitetsmässigt och så, från att vara en förening som ju var verkligen på väg att splittras och gå åt helvete ju.
Och nära konkurs.
Ja, exakt. Det var ju spelarna fick skramla pengar och ställa in löneutbetalningar och allt möjligt sånt där. Men, och nu så har de en hur stabil ekonomi som helst. De har massa pengar och det går bra sportsligt också. Det är ju ett fint jävla läge att komma in i Skövde nu.
Ja, verkligen. Och man glömmer lätt bort det att Signell, innan han blev tränare för Sävehofs damer, så har han ju varit verksam inom... han var ju herr juniortränare, väldigt framgångsrik i Sävehof i många, många år. Mm. Så han har ju liksom... Ja, men han har ju testat det. Så det skulle bli kul att se om man klarar av ett seniorherrlag, vilket han ju verkligen borde göra.
Ja, det blir ju också intressant att se hur mycket det är Jonas Wille som har fått det här IFK Skövde att prestera bra och hur mycket det är liksom Uffe Nyström då, som vi har varit inne på, som har satt ihop det här laget, de här spelarna som sportchef. Nu ska vi se, jag kollar tabellen, det är därför jag blev lite tyst. Skövde ligger ju alltså 2 poäng efter Alingsås och IFK Kristianstad, så det är ju ett verkligt bra resultat i serien än så länge.
Ja, men vändningen för klubben, du säger det, jag säger det igen. Det är ju idissling, men det är ju remarkabelt. Alltså, det är ju så otroligt bra gjort. Så man förstår ju inte hur bra det är. Och det är ett häftigt läge, som du säger, att komma in. Men också en stad som inte har så mycket annat än handboll. Så att kan de ta ett steg till så kommer det nog fyllas ganska bra den här hallen, tror jag.
Ja, det ska man ju tillägga, att det är ett lag som verkligen har en fin publik ju.
Mm.
Men det är lite roligt att du ställer frågan så lite, att du fiskar lite där, Christian. Vem kan det vara som ska ta över? Jag känner att den som borde ha mest inblick i det är ju styrelseledamoten för EM 2020 eller vad fan det heter.
Ja, som men
rör sig i de korridorerna.
Exakt, jag tror att just därför så har inte jag fått reda på någonting, för att du tror att jag ska säga det här. Det är lite Bergen-problematiken där, samma sak med när man sitter på dubbla stolar. Nej, jag vet inte. Men det är ju, någon måste ju ta över i så fall. Och jag tror att man, alltså om det nu, det är ju alltid så med sådana här rykten tycker jag. När den börjar sippra ut så kommer det ageras sen. Ganska omgående. Och nu har det börjat sippra ut uppenbarligen. Och P4 Skaraborg känns ju inte som en skvallertidning heller.
Nej, och tydligen så har IFK Skövde presskonferens i morgon. Och Signell, de hade kontaktat Signell som då var, ja, inte ville kommentera. Och
ja,
det är ju ganska tydligt då. Alltså, hade han inte, hade det varit nyheter på honom hade han ju bara sagt nej, det ska jag inte.
Nej, precis. Fan vad kul också... om de Skövde, så här, de kallar till presskonferens. Står de där och bakar lite våfflor och man får en våffla ute i grädde och sylt och så här, ännu inget annat. Där är vi bara snackar lite.
Han är, det är som jag lyssnar på den här Niva-podden When We Were Kings. AC Milan där när Arrigo Sacchi blir ifrågasatt och Silvio Berlusconi kallar till presskonferens på typ en lördag. Sådär helt apropå bara tvingar in presskåren och säger nu ska vi berätta vem Milans nya tränare är, och så kommer de dit allihopa och så säger han Milans nya tränare är Arrigo Sacchi, han kommer vara kvar.
Ja. Jävla bra.
Men ska jag säga också om Skövde att de på de 15 senaste matcherna har de en uddamålsförlust mot Malmö och ett lika mot Lugi, annars då 13
Det är jävligt bra. Fan vad de kommer och smyger i vassen där.
Ja.
Man är lite grann, det blev inte så bra den här säsongen för Skövde som det såg ut förra året. Och bla bla.
Men nej, men för de började ju mycket, mycket sämre. Liksom.
Ja,
och då, men det är helt som du säger, att de blir giftiga till slut ändå.
Och är inte han norske vänsternian som apropå smyger lite i vassen, är inte han lite fin ändå?
Jo.
Han är jävligt fin.
Eller hur?
Ja. Apropå oslipade diamanter, han har en del liksom grejer att fila bort där, men jäklar vilken potential det finns där. Alltså.
Eller hur?
Ganska lik Jack Turin, va, i spelstilen.
Helt jävla värdelös då alltså.
Ja, sådär.
Oj då. Det var bittert fortfarande.
Det
vi har ju varit inne på
det. Idag avsnittet, Emil.
Vi har ju varit inne på det innan, Charlie, att en av dina absolut mest framträdande egenskaper är din absolut enastående långsinthet.
Ja, det är faktiskt en svaghet jag har.
Men kan du Charlie, erkänna att vi just i det fallet hade rätt?
Nej, absolut inte. Och det är ingenting med min långsinthet att göra. Jag tycker definitivt att ni har varit snett på det. Jag förstår. Ja. Jag förstår det inte. Men vi behöver inte gå dit.
Nej, jag öppnar inte den dagen.
Nej, låt oss inte öppna den. En annan grej som jag faktiskt hann se innan jag drog iväg på min lilla semester, det var ju att IF Hallby tvålade dit Önnered riktigt rejält i vad som var Önnereds stora chans att knoppa in liksom till Ingemans land. Tommy Atterhäll sa i intervjun efter matchen att han fick frågan sådär, hur ser ni på det nu? Kommer ni sikta mot Ingemansland nu eller kommer ni ställa er in på kval? Då sa han, ja, 12 minuter in i den här matchen så började jag tänka på kvalet. Nu är det kört liksom. Mm. Och det är väl intressant på sitt sätt.
Eller hur, vad menar du?
Det jag menar med det är ju att Önnered då kan vi kanske räkna in till klubbarna som snarare siktar på men som ställer sig in på negativt kval snarare än Ingemansland. Vi börjar ju liksom sätta en serie nu. Det är ju några matcher kvar förvisso, men några platser har vi ju, ja, att Malmö vinner serien kan vi ju konstatera, att Varberg, som ju är fruktansvärt tråkiga och bedrövliga att titta på nu, har kommer ha väldigt, väldigt svårt att hamna någon annanstans än sist. Det kan vi ju också nästan klubba fast. Kan vi, och här är jag ju väldigt vaksam, men kan vi nu då klubba IF Hallby på den sista Ingemanslandplatsen där?
Absolut. Det är inget snack. Alltså det som fortfarande finns att spela om är den sista slutspelsplatsen. Seriesegen, ja, det håller jag med dig om. Malmö kommer inte tappa 5 poäng där mot de som jagar. Men topp fyra är också klar, vilka fyra lag det blir. Men däremot fördelningen däremellan, men som kommer 2, 3, 4, är ju fortfarande jävligt öppet liksom. Mm. Så det är liksom det som kommer hända. Det är RIK, Lugi eller ja, det är Erik och Luger, vilka som tar den sista slutplatsen. Sen det är ingen kommer gå upp och gå förbi Hallby där. Inte ett snack alltså. Så att det, de blå
däremot, ja, en liten brasklapp. Det är att Varberg, hur svårt det är att se, det är att i näst sista matchen då har de RIK. Som då eventuellt är klara för slutspel eller inte. Nej. Klara för slutspel.
Det är lite för tidigt va?
I näst sista omgången, tror du det?
Mm. Mm.
Ja, okej.
Okay. Det skiljer bara 2 poäng mellan dem och Lugi.
Jo, men då har ju Lugi en match mindre spelad.
Ja, men det är också så här. Alltså, även om vi ponerar att du har rätt. Att RIK då skulle komma och skita i det. Så har Varberg 4 matcher på sig nu. Det räcker inte med att vinna 2.
Nej, men de har Guif också.
Ja, det räcker så. Inte med att vinna 2. De har liksom så här 60 mål sämre eller något sånt där.
Okej. Okay. Ja, då så.
70. Ja, något sånt är det. Så att de kommer aldrig lösa det. De måste ta 5 poäng på den sista.
Helsingborg har ju också Önnered i sista matchen. Så att de, om de nu, som då antagligen inte kommer ha så mycket att spela för.
Nej.
Men ja, det blir spännande. Det de har att spela för är ju vilka som vill möta eller undvika Hammarby i kvalet.
Och Amo. Vem vill... Amo Kabel kommer till Önneredshallen. Kan vi åka av.
Du är inte så imponerad av Amo, låter det som, Charlie. Kan vi, för det kan vi väl säga också. Det var ju någonting som i alla fall vissa på sociala medier försökte slå upp som årets match. Nämligen Amo och HIF Karlskrona skulle mötas om... Ja, vilket lag som blir det sista laget att kvala uppåt ifrån allsvenskan. För det kan vi ju också slå fast att det blir Aranäs eller Hammarby som vinner serien.
Och det blir Aranäs. Hammarby, ja. Det är klart.
Okej, okay. Då blir det Hammarby som blir tvåa. Förmodligen så kommer ju Skåne att ta tredje eller fjärde platsen. Det är ju, ja, mycket pekar på det. Sen så ser det ju ut då som att det blir Amo eller Karlskrona. Eller eventuellt Kungälv som kniper den där sista platsen uppåt.
Mm.
Och du är inte så imponerad av Amo, Charlie?
Va? Nej, det har jag inte alls sagt.
Nej, jag tyckte det lät lite hånfullt.
Ja, nej, det var inte meningen. Men vi vet ju alla varför vi ens pratar om Amo. Det beror ju på en enda sak. Du pratar om sociala medier. Det är ju liksom bara... Ja, det beror på en enda sak att Amo överhuvudtaget existerar i våra medvetanden. Och det är ju... Jag tror att... Det är en motståndare som vare sig Guif, Önnered eller Helsingborg vill ha att göra med. Det är så här, nej men, ska de komma hit och jobba sig nu och skriva saker och hålla på och liksom göra sin grej? Jag tror ingen vill möta dem bara.
Och det är för att Andreas Stockenberg och hans gäng då är för jobbiga på sociala medier.
Ja, men de är jobbiga bara. De är liksom, det är ju precis det som är meningen. Stocken vill ju vara en nagel i ögat på alla han kan.
Samtidigt så måste man nyansera det lite. Jag vill bara så jag flika in det. Han skrev till exempel, och jag fattar att han gör det för att provocera. Och det enda sättet att någon pratar om dem är ju att han provocerar hela tiden. Men det är också en otroligt, otroligt liten... snäv bubbla som det diskuteras. Alltså han skrev exempelvis att Amo är det laget i Sverige som snackas om mest just nu. Och då,
kanske i Alstermo.
Ja, kanske. Och en liten snäv krets på Twitter och i Alstermo. Ja, okay. Sen i övriga Sverige så är det ju inte det.
Nej,
där är det mest Hallby va?
Ja, Hallby snackas det mer om än Amo.
Ja, det här är faktiskt, självklart. Det här är faktiskt, förutom jag då, så är det ju typ ingen som bryr sig om allsvenskan.
Nej,
inte ens jag som tycker att det är den bästa serien som finns i världen har ju ett konto så jag kan se matcher.
för du är sån jävla, du bryr dig bara om handbollsligan. Det är den bästa nu när Hallby ligger där.
Ja, så kan det vara eventuellt. Nästan slutsålt i hallen senast. För övrigt kan vi tillföra...
Nej, det är bra. Det är bra. Hallby är jätte... Det var väldigt
gratis match.
Hatten av.
Det var absolut ingen gratis match, men det var en viktig match mot Önnered som de då ledde i halvtid med typ 20 mål.
Kul!
Ja, men, och tydligen då enligt Jesper Östlund så skrivs det mer än någonsin. Eller mer än någonsin som han har varit i alla fall. I de lokala tidningarna. Så det verkar vara en liten handbollshype.
Det kan jag bekräfta. Och det är... mycket kan man säga om staden Jönköping, men att komma igenom hockeybruset i den staden i media och i folks medvetanden är sannoliken inte lätt. Det har ju Alby handboll fått känna på, men inte minst J Södra fotboll. Det är knappt ens att de liksom, när de var uppe i Allsvenskan, sprängde sig igenom HV71-barriären på tidningssidorna. Men det, ja, det verkar vara någonting på gång i handbollsstaden Jönköping som glädjer mig väldigt mycket.
Jönköpingsposten var väl det mediehus som var sist ut med en hemsida, var det inte så?
Det skulle absolut inte förvåna mig. De var ju också,
jag tror att det var så.
De var också sist på jorden, tror jag, att gå ifrån det här stora formatet på tidningen till tabloidformat, vilket just gjorde det. Då att köksborden hemma i Jönköping är fortsatt väldigt, väldigt stora. Mamma och pappa sitter kanske 5 meter ifrån varandra och äter frukost på plats med
Var det Broadsheet eller Berlin? Nej, de två favoritformat.
Ja, men det här kan du bättre än mig. Jag vet bara att den var stor, helt enkelt.
Ja, men då är det nog Broadsheet. Berlin är lite mer långsmal. Mm. Nu måste jag äta lunch.
Nej, vad tråkigt. Ja, men gör det då, Krille.
Precis när det börjar bli intressant.
Ja, exakt. Det här kan du kan ju ta med det här till Leifby. Han kommer ju älska det här.
Ja, men det här är ett jävla kanonavsnitt. Om du puffar för det här i allt det, men så kommer det bli rekordlyssning.
Vad ska det heta då? Broadsheet eller berliner?
Berliner är mycket mindre.
Nej, men vi fick ju mycket kul från Bergen och det var väldigt intressant att höra inside från Simors sändning igår, tycker jag. Och sen hade vi den här bomben från P4 Skaraborg, så det var mycket matnyttigt. Sista grejen från mig innan
kan
jag
inte
går.
Du skriva våra tweets? Jo, det känns som att du är väldigt mycket bättre med
du är svinbar på den.
Ja, men du är mer ut, du går bättre med hoven, så att säga.
Ja, det är jag i och för sig. Det är sant, jag är en säljare, det är inte du.
Ja. Kul!
Hej då!
Hej då, Krille! När vi ändå pratar rafflande tabell och avslutning, så måste vi prata SHE.
Det ska vi sannoliken göra.
Det är sjukt jämnt där nu. Kungälv, i och med att Kungälv slog Önnered hemma, så har vi nu alltså 3 lag på 15 poäng. Önnered ligger 8, Kungälv 9, Skövde 10. Alla har 2 matcher kvar. Heid som ligger på 7:e plats har 17 poäng. Mm. Så de är inte heller säkra. Skara är säkra, de har säkrat det redan. De ligger på 6:e plats med 20 poäng. Så men det kommer bli alltså målskillnadshistoria här, vilka som går till slutspel. Och Skövde har Heid kvar att möta bland annat. Det kommer bli så jävla spännande mot slutet där.
Det är också extra intressant i och med att de har ju ingenmansland.
Exakt.
Alltså det är så jävla himmel eller pannkaka på i 8:e och 9:e plats liksom.
Ja, precis. Det blir ju antingen slutspel eller kval neråt. Det är fan hårda bud för de 2 sista matcherna här nu.
Mm. Ja, och sen ännu längre ner så ligger ju fortfarande Boden och GT Söder på 6 poäng vardera. Så att om något av de lagen mot förmodan, ska man säga, för de... jag ser inte att de skulle kunna göra det, men om de sprattlar till och tar ett poäng mot någon, så är ju det också sådär, ja fan, vad, nu helt plötsligt är vi på kval istället för att åka ur. Mm. Så det är jävligt spännande avslutning. Tyvärr får man ju säga, om man tittar i andra änden av tabellen då, toppen, så inte för att det spelar någon roll för tabellen, men Skuru åkte ju på ett sånt jädra bakslag igår.
Ja, min favoritspelare.
Med Ulrik Olsons benbrott.
Mm. Ja. Där rök ju...
Ja, man säger så här varje år, att nu har, i år har Skuru större chans än någonsin att faktiskt vinna SM-guld. Ja. Efter typ de senaste 7 åren, vill säga 18 silver och nästan.
Exakt.
Men de... Ja, de försvann ju inte helt igår. Ja, precis. Ja, men typ, alltså det är verkligen, vilket jävla avbräck alltså.
Hör, inte, alltså nu tror jag inte att Hör är så skadeglada, men jävlar var de bara, okej. Okay. Sävehof ser ut och var snurriga och inte riktigt hitta rätt. Våran största konkurrent här liksom, som de måste se, Skuru, ja, de blir av med sin i särklass bästa spelare.
Mm.
Okej. Okay. Choka inte nu, Hör.
Nej, precis.
Nej, för så kan man ju vända på det. Hör kommer ju aldrig ha en bättre chans än den här på det sättet. Om man bara tittar på motståndare. Så.
Exakt. Nej. Exakt så.
Nej, fruktansvärt tråkigt för Ulrika Olsson. Jag såg att hon siktade mot att eventuellt komma tillbaka till en final. Och det får vi väl hålla alla tummar i världen på att det blir så då. Men ja, tungt, tungt för en så fin spelare.
Vad är det för mäktigt läkkött i så fall? Eller vad är det för benbrott som läker på 2,5 månader eller vad det är?
Nej, men det var faktiskt, om hon skulle operera, då skulle det vara typ 8 veckors konvalescens. Men om hon inte skulle operera så var det typ 12 veckors konvalescens. Så de hoppas på operation och att hon då kan eventuellt nå det. Ja. Men jag ska säga så att jag har ju, för några år sedan så bröt jag tummen. Och så hade jag en viktig match 3 veckor senare som jag då spelade. Och bara de då 3 veckorna och tumme, visserligen på skottarmen. Alltså jag var så dålig liksom. Det var helt sjukt. Mm. Och jag tänker bara, om man nu har varit borta med ett benbrott.
Nej, en fraktur gå i benet.
Ja. Precis, i 2 månader. Så tänker jag att oavsett om hon nu är tillbaka i finalen. Så kommer hon dels inte kunna spela så mycket. Och dels kanske inte så bra framförallt.
Nej.
Nej. Nej, kanske mer för tråkigt. Hennes egen skull än för Skuru som vi håller tummarna där då, på ett sätt.
Mm, mm.
Ja,
alltså. Ska vi nämna också i andra änden av tabellen Söder och det här lite med Vaggo Sjölin?
Mm, det tycker jag verkligen. För han har ju tog ju över Grete Söder och gjorde det med buller och bång. Gick upp och höll ju hov på presskonferensen inför säsongen och sa att de skulle kunna komma 4 och att det var, man måste bara tro på det så kommer det kunna hända och så vidare. Och plockade in lite nya spelare och sådär. Och sen så har det ju gått absolut inte så som han sa eller trodde eller sträckte ut hakan eller sådär. Jag gissar att han inte trodde på det. Han gjorde väl någon sån sikte mot stjärnorna och landade i trädtopparna grej. Men ändå, de har ju varit långt ifrån att ens vara nära på något slutspel.
Ja, precis. Men samtidigt så är de ju över mina förväntningar. Jag sa att de skulle ta 0 poäng.
Mm.
Och nu vet ju alla att jag har inte bäst koll på SOE. Men alltså 6 poäng som nykomling sett i de senaste åren är ju inte så dåligt, ska sägas.
Nej. Men och nu fick han ju lämna då och vi läste ju i veckan hans eget Facebook-inlägg där han lägger ut texten lite om sina känslor kring det. Han menar ju att han själv då har blivit missförstådd och att han har ställt krav på spelarna som de inte egentligen då vad han menar är professionella nog att kunna acceptera och ta sig an.
Ja, jag trodde att du skulle springa vidare med den här, Josef, till som du var.
Ja, men jag tänkte mer öppna en diskussion för oss alla, för att återigen, det är inte helt lätt att veta vad det är. Alltså, han nämnde ju ganska interna grejer ur hans synvinkel där ingen annan får komma till tals. Mm. Så att det är ju ganska svårt, utan insyn i Grete Söder, hur det faktiskt har funkat. Men det verkar ju som att han tyckte att hans... att tjejerna inte har tagit till sig hans ledarskap och att de inte trodde på sig själva och på GT Söder. Och att det var då därför som de då inte lyckades bättre än vad de gjorde. Och att då lägga skulden på honom var väl då felaktigt av ledningen i GT Söder. Samtidigt som, om jag förstod rätt, så var det kanske inte bara resultatmässigt som av resultatmässiga skäl som han då fick lämna, utan det var kanske lite det här med personligheter, att gruppen och Vaggo kanske inte riktigt funkade helt friktionsfritt.
Nej, det behövde man inte läsa jättemycket mellan raderna för att göra den tolkningen.
Nej, precis. Och samtidigt så var ju Fatos ute på Twitter och vad det verkade svingade mot sitt eget lag efter att de torskat med typ 10 bollar mot Skuru.
Och med Fatos så menar vi Fatos Kutjekyldis som kom in sent under säsongen.
Ja, precis. Och där hon då menade, eller om jag förstod det rätt, och vi var väl ganska överens där, Charlie, i vår tolkning, att det viktiga för GT Söder var inte att vinna, utan det viktiga var typ att sminket satt där det skulle.
Mm. Ja, alltså det, jag kan inte tolka det på något annat sätt som att det var en jävligt syrlig passning till några i hennes lag.
Nej, precis. Och det var väl lite då, ja, även om Baggo inte var riktigt så direkt, men så var det väl lite det Baggo också menade, att många inte var redo att göra jobbet, så att säga.
Alltså det var ju precis, det var ju andemeningen vad man kunde läsa ut i det här annars ganska fladdriga.
Ja, precis,
Facebook-ranten. Nej. Så var det ju det att ja, men fan, om alla tror att de kan bäst själv, så är det ju, kan du ju kvitta liksom att man försöker göra någonting och få lycka till i livet ungefär, om du ska ha den här inställningen. Och det är som sagt, det, hur ska vi veta om det är så eller inte? Vad jag däremot kan tänka mig, eftersom vi är en podd där vi tillåter oss att spekulera i de här frågorna.
Herregud.
Så är det ju så här att det kan ju vara att både ett lag och en ledarstil eller kombinationen av dem räcker till en viss punkt. För han gjorde en stor poäng av att när han tog över laget när han låg i Allsvenskan, så har han hela tiden tryckt på det här med liksom, tro på sig själva. Att vi ska ha som målsättning att gå upp, och han menar på att alla trodde att han var liksom galen när han sa det. Det var ingen i laget som trodde på det, men att han liksom införlivade det här i tjejerna, att vi kan gå upp bara vi tror på oss själva. Och mycket av hela hans retorik och ledarskap, den lilla uppfattningen jag har hunnit skapa med honom, går ju ut på just det här. Han skriver själv om så här, jag bestämde mig att jag skulle bestiga Mount Everest och då skrattade alla åt mig. Men jag bestämde mig och då gjorde jag det bara för jag trodde på mig själv. Alltså det är ju väldigt mycket den retoriken hela tiden. Mm. Och det lyckades ju i Allsvenskan. De gick upp mot alla odds eller mot vad alla trodde. Det var ingen som såg det komma. Men det hoppet det innebär, det trappsteget att gå upp i SOE, då måste man addera någonting.
Ja,
om det antingen är spelare med erfarenhet, vilket är kanske svårare att bara, ja, nu ska vi lägga in en drös med erfarna duktiga spelare som håller för SOE, det är naturligtvis svårt.
Men det försökte de ju ändå med Fatos och Nathalie Wingemo framförallt.
Ja, och det är väl de också som kanske, ja, eller de har ju ändå levererat efter de förutsättningarna. Men jag ser å andra sidan i SOE då, det räcker kanske med att tro på er själva, de har potential, vissa av de här tjejerna, råämnen, då kanske det räcker med ett jäkla go och en tro på sig själva för att göra det så pass bra i Allsvenskan. Men så kommer du upp i SOE och då räcker inte det, att om det är det enda man inpräntar då, att ja, men tjejer, vi måste tro på det här, vi måste tro på att vi kan bli topp 4 eller topp 8 eller vad fan de nu ens trodde på. Det räcker inte, för man måste ha en spelidé också, och jag ser ingen som helst spelidé i GT Söder. Och där återigen, fine, om det är att Vago Sjölin inte har någon spelidé, om det är att han inte kan förmedla den spelidén, eller om det är att han har gjort båda de sakerna och tjejerna skiter i den spelidén, det kan jag inte uttala mig om. Men när man ser deras matcher, hur de väljer att spela, så är det fullständigt, det är ett fullständigt kaos bara. Det är ingen som helst, jag ser ingen som helst tydlighet att de spelar det här spelet för det är tydligt att de vill ha ett läge här borta, eller nu vill de sätta henne i läge eller spela på den svaga punkten hos motståndaren. Nej, ingenting sånt. Bara, allt känns bara, okej, nu kastar vi in en tärning här. Det blev ingenting. Ja, men då kan jag studsa fram och försöka skjuta då.
Mm.
Det är 90% av deras spel. Och det håller ju inte.
Nej precis. Och det kan man ju se lite också på att jag tycker att de faller ju ifrån väldigt mycket i sina matcher. Alltså de har ju vissa matcher där det kanske är jämnt i 20 minuter eller en halvlek eller 10 minuter eller 40 minuter. Men sen till slut så blir det oftast en 10-målsförlust eller vad det nu må vara. Och sen så vill jag också säga att rent statistiskt så har de gjort nästan 100 mål mindre än vad Boden har. På samma då poängantal.
Mm.
Så det säger ändå någonting om att de, ja, inte, alltså i SOE finns det 11 andra lag som också tror på sig själva. Då måste man addera den. Ja,
ja, som Charlie säger. Ja, men lite så.
Ja, men är det inte också en sån typisk grej med såna, vad ska man kalla dem då, psykologiska managers eller så? Att,
inspiratörer.
Ja, liksom. Precis. Att i framgång så funkar det ganska bra. Då kan det bli liksom positiva spiraler. Men däremot när det börjar gå emot den typen av liksom grejer, det är svårt att stå och säga så här, men nu måste vi tro på oss själva efter 4 raka förluster. Det kan bli ett ganska tvärt break då. Det har vi ju sett många andra exempel på också.
Ja, exakt så är det. Det kan dra liknelsen till det här, vi måste stoppa in näsan, absolut. Men då får man spela ett spel där det finns en lucka att stoppa in näsan, annars det spelar ingen roll. Liksom.
Ja. Så att, ja, det blir lite liksom tomma klyschor av det.
Ja, men och har man stoppat in näsan 5 matcher i rad och det inte har hjälpt, då spelar det ju ingen roll om tränaren står så här, nu ska vi döda dem och stoppa in näsan nu. Och så bara, ja men jag vet ju att vi inte vinner av det. Kan vi inte, har vi ingen annan idé också?
Kan vi inte fila på ett nytt 6-5-spel så vi slipper förlora de perioderna hela tiden?
Exakt. Mm. All right, fan, ska vi ta och runda av den här veckans avsnitt nu? Det blev rätt långt här på slutet.
Ja, det blev det. Till slut så började vi mycket med videokonferens där Christian Albinsson satt och flashade sina B-kuper liksom.
Mm, läckra. Ja. Tack till alla som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.
Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i pulk, och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.